som morgonbön. Denna torsdag så ska vi läsa några verser från profeten Jesajas bokrulle. Och det andra kapitlet, verserna 12 till och med 18. Orden lyder så i vår Herres och Frälsares namn. För Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt, mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas, mot Libanons alla sedlar, det höga och upphöjda, och Basans alla ekar, mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsis skepp och alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen, och avgudarna ska helt försvinna. Herre, helg oss i sanning, ditt ord är en evig och helig sanning. Amen. Domens dag var lika säker för Jesaja och hans folk som den är för oss idag. Men Gud, han dröjer. Han har sparat på domens dag för att även du som har kommit hit till Strandgården skulle få vara med i den räddande skaran. Liksom Jesaja väntar också vi på att domens dag ska komma. Och då kommer allt att förstöras. Allt som står inför Herren eller på hans plats. Och Jesaja, han säger här att även naturen kommer att påverkas över den dom som ska komma. Han talar här om Libanons sedlar, Basans ekar. Han talar om bergen, han talar om höjderna. Allt kommer att drabbas och allt kommer att dömas. Skapelsen har, Guds goda skapelse har under tiden förbrukats. Och den har inte, som Guds goda avsikt var, många gånger förbrukats. Utan fast mer har vi människor missbrukat Guds goda skapelse. Och vi kan inte säga annat än att naturen, den är knuten till människan och till hennes synd. Träd och berg, det är vackra illustrationer av Guds kraft, hans höga majestät. Men människan, så är hon av naturen, hon har misslyckats att se Gud bakom skapelsens alla underverk. Den tomhet som människan går och bär på, det behovet kan endast Gud genom sitt ord fylla genom vår Herre och Frälsare. På Jesajas tid, på 700-talet före Kristus, så byggde kung Uzzia torn. Han byggde torn för att skydda sitt folk. Han och hans son står det omtalat om i krönikaboken, att de var goda kungar. De gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Men de mäktiga tornen och avledde folket från att lita på att Herren kunde hjälpa. Och det är så här, mina vänner, att materialismen har alltid haft samma resultat. Ju mer människor har, desto mindre tänker de på Herren och hans löften. Självklart är det så att det finns rika troende, det fanns det redan på Jesajas tid och det finns det idag. Men vad Bibeln talar om och vad Bibeln varnar för och vad vi ska tänka på, det är att vi inte ska sätta vår förtröstan och ha våra tankar bara riktade på det materiella, utan söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Och Bibeln talar så, på så många ställen om hur svårt det är för en rik att komma in i Guds rike. När profeten väljer en bild för människans stolthet, som det framförallt talas om i den här texten, så hämtar han bilden från Libanons sköna cedrar och Basans stolta ekar. De ser ju ut att växa upp mot himlen. Och profeten han nämner också Tarsisskeppen. Och det förekommer på flera ställen i Gamla testamentet. Vi läser om Tarsisskeppen i Psaltaren. De seglade ända bort till Spanien, den dåtiden, den fina världens yttersta västliga utpost. De står som ett exempel i Bibeln för sina rika och stora laster, men de får också symbolisera högmod, övermod och materialism. Hur är det idag? Har vi några Tarsisskepp? Jag läste här om dagen att varje år så lämnar 36 miljoner containrar Shanghais hamn med fartyg. Och varje år mottar Rotterdam, Europas största hamn, 12 miljoner containrar av materialism. Sånt som vi förbrukar, sånt som vi tänker på våra mobiltelefoner, med mera, med mera. Skapelsens storhet och skönhet, det är ett vittnesbörd om skaparens makt. Och så ska vi också se på naturen. Naturen i sig äger ingen skönhet utom genom skaparen. Och på samma sätt gäller människan, som är en del av skapelsen. Det glömmer vi ofta. Allt för ofta tror hon sig förmå en hel del. Ja, vi frestas dagligen att tro att makten, storheten kommer från oss själva. Paulus han säger i första Korintherbrevet, den som berömmer sig, han ska berömma sig av Herren. Eller den som ska vara stolt, han ska vara stolt i Herren. Och det är för att lära oss enkla människor en mycket viktig sak. Att vårt eget högmod, vår inneboende stolthet, ska komma på skam. Och bara för detta skull så utväljer Gud det svaga, det ringa, det ynkliga, det som i den här världen inte ser ut att ha någonting. Gud har i sin godhet berövat oss möjligheten att bara till en del yvas över att vara utvalda för vår egen skull eller för vår märkvärdighets skull. Den stolthet som du och jag har, den har vi lånat. Ja, Paulus, Salomo säger i Ordspråksboken: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Och vi människor, vi har så lätt att glömma. Och vad händer då? Då gror högmodet och övermodet blåser upp sig. När vi ser vad vi kan uträtta med våra händer, med våra tankeförmågor. Man brukar ju säga att inga träd får växa upp till himlen. Men är det nu inte så att jag allt för mycket slår ner på oss människor? Är det ändå inte lite som vi kan? Har vi inte ens en liten uns av stolthet? Det finns två slags stolthet. En ödmjuk stolthet som gläder sig över den förmåga, som gläder sig över de resurser som skaparen sätter i våra händer, som gläder sig av det mått som du som människa har fått. Tänk att Gud, han har mätt ut till var en av oss det mått som vi har fått att förvalta i den här världen. Stoltheten får aldrig tappa ödmjukheten. Ödmjukheten, den består i att vi en dag ska lämna tillbaka det som vi har fått här under en kort tid på jorden som ett lån. En dag kommer, precis som profeten sa till folket på 700-talet, de behövde höra detta och vi behöver höra detta. Libanon sedan ska brytas ner. Ekarna i Basan ska också brytas ner. Det gäller Eiffeltornet ska försvinna. Kaknästornet i Stockholm, det ska inte finnas kvar. Stränderna i Algarve ska skövlas. Allt det underbara som vi ser när vi tittar på naturfilmer. Allt detta kommer att jämnas med marken. För Bibeln säger att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Du som lyssnar denna morgon på Strandgården, var har du din stolthet? Var har du din stolthet? Har du den i din egen styrka och framgång? Ja, då är du dödsdömd. Men är det så, tvärtom, att du har din stolthet och din glädje, din tröst, din ära i Kristus, då har du en skatt. Då har du en skatt som är dyrbar långt mer än allt vackra i den här världen. Har du med dina händer bett, som Axel B. Svensson diktade en gång: min fromhet var en tank och Jesu i min krona. Min strävan i en synd som dyrt du måste syna. Det bästa som hos mig i bästa stunden fanns var inte ett annat värt än törnets vassa krans. Det är så här att denna vers och en kortare brevväxling mellan den stolte och den ofta högmodige August Strindberg och Axel B. Svensson, det är så här. Och det finns dokumenterat. Strax innan August Strindberg fick lämna det här jordelivet så fick den egna stoltheten. Man kan inte förstå eller fatta det. Jag tittade på hans produktion, August Strindberg, med hans pjäser och hans böcker. Och det är en oändlig produktion han hade, där han inte ärade den korsfäste frälsaren. Men i slutet så fick han syndabröd. Han skrev på sin gravsten, eller lär skriva, okorsfart hälsat mitt enda hopp. Det är ju precis tvärt emot vad allt han hade gjort i det här livet. Där stod någonting som han aldrig hade skrivit eller nämnt om. Strindbergs stolta sinne mjuknade under de sista skälvande timmarna av hans liv. Du och jag får genom tro på frälsaren äga samma stolthet och glädje. Jesaja, den underbara profeten, han ger själv svaret var vi ska ha stolthet. Lite senare i det fjärde kapitlet så skriver han: på den dagen ska Herrens fjällning bli till härlighet och ära, och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddande skaran av Israel. Och där får du och jag räkna oss som den räddande skaran från Israel. Och kors var hälsat mitt enda hopp. Så tackar vi dig, Gud, du vår kära himmelske far, att du bryter ner all vår egna stolthet och egen vilja. Tack för att du skapar i oss en ny ande, och att du gör oss till lärjungar hos dig. Tack för att vi församlas på Strandgården för att lyssna till din heliga och din ord. Gör du detta viktigt för oss alla själva. Beskydda och bevara oss under dessa dagar. Detta ber vi om i Jesu namn.